Där, hej och välkomna till dagens avsnitt utav Mer än ord. Det är avsnitt 322 och vi fortsätter med Sommarlovsradion. Jag som producerar och är lekledare idag är Fredrik. Med mig har jag Amanda, Taurus, Tim. Jocke sitter här i smyg också. Hej på er.
Hej.
Bra, så.
Förlåt för det, men du glömde ju killen som sköt Kennedy.
Lee Harvey Oswald.
Ja, jo.
Ja, ja. Hej på dig med. Jag såg inte vem som slank in här innan vi startade. Ja, idag så hade vi väl tänkt att prata lite om organisering, uppvaknande och allmänt hur det har påverkat vardagen och livet kanske. Så vi slänger väl ut den första frågan. När och hur kom du i kontakt med rörelsen för första gången, Tim?
Ja, det var hösten förra året i princip. Så det gick ju ganska smidigt till egentligen. Det var bara, ja, så jag ansökte. Och sen däremot kan jag erkänna att det tog ju lite tag innan jag faktiskt fick svar på min ansökan. Men sen så var det bara att gå på, ja, rekryteringsmöte och så vidare. Och sen så efter månadsmötet och så vidare så var ju då inne i själva processen. Så det är ju egentligen väldigt, ja, det är en smidig process på det sättet. Det är ingen, liksom inget speciellt. Det är inget så här dramatiskt, utan...
Nej, men så kan det ju vara också. Taurus då?
Ja, så det var ju... Vad var det? November 2024 fick jag kontakt av en medlem som först skrev till mig på en av mina videos på TikTok. Men jag avstod för den kommentaren för den var liksom offentlig. Jag kände mycket folk från min skola och sånt. Jag ville liksom inte att alla skulle veta om att jag potentiellt var organiserad. Men sen kontaktade mig via så personligt meddelande va? Träffade han. Sen fick jag ett rekmöte, eller rekryteringsmöte kan man. Men ja, så det var. Så det var min första kontakt med rörelsen. Eller organisationen. Så att säga.
Jajamän. Amanda.
Jo, men man har väl vetat om NMR skulle jag ändå säga ett längre tag. Eftersom jag ändå använder en nationell förälder. Så jag har alltid vetat vad NMR är. Och tyckte att det varit häftigt. Men sen har jag inte varit. Sen blev jag internationell sen jag var kanske 17. Och då där samtidigt som Taurus. November 2024. September tror jag skickade min ansökan. Ja, och då så bara satt jag hemma med en polare. Och så var vi så här, bara fan vi måste göra någonting. Det är bara skicka en ansökan nu liksom. Då hade jag nyss blivit liksom. Ja, men nationalsocialist. Så det var inte mer än så. Såg några TikTok edits och var typ så här, bara men det här verkar kul.
Ja, men det är ju schysst. Och Lee Harvey Oswald.
Ja, jo, jag blev jag fick ju kontakt med en medlem på Telegram, så hjälpte han mig ansöka efter det. Men innan det så hade jag läst på väldigt mycket om motståndsrörelsen. Jag tyckte att det var ett väldigt bra parti, att det är häftiga grejer som händer här. Det är ett brödraskap, så ja, varför inte.
Personligen så har man väl vetat om allting. Det har alltid funnits i bakgrunden i tidningen och nyheter och allt vad det är liksom. Men ju mer man vaknade upp och började med nationell så sökte man sig mer till Telegram och allt möjligt. Och där vart man kontaktad av folk. För min del så började hela resan med veckans mimer, konstigt nog, som var fruktansvärt kul att gå in och kolla på. Även om man var ganska liberal för, så fanns det alltid någonting att garva åt där. Så det var lite lördagsnöje att gå in och kolla nya veckans mimer. Så gick det för mig i alla fall. Vad var det som lockade er att gå med organisationen istället för att ta något annat parti eller så och bara syssla politiskt?
Ja, alltså jag kan börja. Varför jag sökte mig till motståndsrörelsen och inte någon annan parti som exempel Alternativ för Sverige är ju för att motståndsrörelsen har en parlamentarisk gren också, men det är det här revolutionära att man, alltså jag tror inte att vi någonsin kommer kunna ta makten via val. Det är ju liksom, jag tror aldrig det kommer hända, men det är det här speciella med motståndsrörelsen, att det är faktiskt en revolutionär organisation som inte andra många är faktiskt. Det är, ja, så just därför jag sökte mitt motståndsrörelsen.
Ja, jag kan väl köra lite. Jag håller verkligen med om det där revolutionära. Det var en av grejerna som lockade mig, förutom ett annat politiskt parti. Det var också ärligheten och hur man inte ska dansa runt politiska frågor. Istället så ska man agera på bästa sätt möjligt. Och det är verkligen vad nationalsocialismen är i grunden. Alltså.
Ja, så vi tror ju inte på parlamentarisk demokrati på det sättet. Så... Alltså själv tror jag aldrig att några med våra åsikter skulle kunna ta makten i det här landet med ett sånt tillvägagångssätt. Utan alltså jag tycker att syftet med att organisera sig överhuvudtaget, och det är i alla fall mitt personliga perspektiv, visst, plan A med organisering, det ska ju ändå vara att ta statsmakten och på så sätt kunna upprätta en stat som faktiskt vill hävda vårt folks intressen. Men om det här inte kan ske, alltså det går inte att förutse vilket utfall samhället kommer landa i. Och då, det alternativ som kvarstår då, det, ja, oavsett om det är att separera oss från det här samhället, för det här samhället är ju dödsdömt. Alltså folket kommer inte ha någon framtid om vi lever kvar här, utan lever vi som vanliga individer i det här samhället, då kommer vi ju till slut att blandas ut eller kanske till och med bli direkt dödade. Alltså vi kommer inte att överleva som folk. Och sen så är det ju så att det är inte heller önskvärt att rädda hela folket nödvändigtvis, för hela folket vill ju inte räddas, utan en viss andel av befolkningen har ju defekta instinkter, de vill ju inte leva vidare. Utan vill man inte leva vidare, vill man inte bevara sina gener intakta, då är man ju av naturen inte avsedd att göra det heller, utan då blir det ju som en utrensning i folkkroppen där de element som är olämpliga för fortsatt överlevnad sållas bort. Och det är ju önskvärt tycker jag, för då, alltså när alla de här icke-tänkande NPC:erna försvinner, så kommer ju det snarare förfriska folkkroppen. Och då ser det som att vi måste organisera oss för, ja, lite för organiserandets skull. Alltså vi måste bli mer som en stam, en förgrening av folket. Den delen av folket som vill överleva och kommer anstränga sig för det enda målet. Och då kan man kan inte lägga alla ägg i samma korg då, alltså den parlamentariska demokratin, utan vi måste ju då bygga upp en struktur som kan hävda sig själv på världen, som inte är beroende av systemet för att kunna göra det.
Ja, men precis, alltså det, att vara organiserad i en organisation som Nordiska motståndsrörelsen är ju lite som nationalsocialismen i stort, det är ju allomfattande. Det handlar ju inte bara om politik, det handlar ju om livet i stort. Vi organiserade på ett sånt sätt så att även om det är lite parlamentariskt, så bygger vi någonting utanför samhället som övriga kan falla tillbaka på sen om det skulle ske en revolution. Så finns vi redan där organiserade och klara.
Men om jag får bryta in, hörni, och bara ställa en fråga. Vad är viktigast, politik eller folkets överlevnad?
Det är ju folkets överlevnad.
Alltså,
men politiken är ju till för att, ja, men säkra folkets överlevnad. Så det är väl
politiken
inte...
är bara ett medel.
Jo.
Ett verktyg utav många i verktygslådan.
Mm. Rasen går först. Allt annat är sekulärt liksom.
Ja. Sekulärt. Sekundärt.
Ja, nej, men så är det.
Jo. Men jag tror att jag sökte mig nog mer från början, alltså till motståndsrörelsen för liksom det politiska. Och jag var lite mer såhär, jag verkar ju som en schysst kille. Liksom. Det finns inget annat parti som erkänner det. Liksom. Och då så här, men sen så fick man ju lära sig lite mer att varför revolution är nödvändig. Det var lite mer så, jag behövde nog mer övertygas om det. Och har ju blivit lite mer radikaliserad när jag liksom, ja, men förstått det. Och när man ser hur samhället, vart det är på väg, så ser man ju att en revolution är nödvändigt i det här fallet. Men jag gillar egentligen inte, eller jag tror många av oss egentligen inte gillar så här, ja, men vandalism och stök och liksom, ja, jag vet inte. Det är inte det vi är till för.
Nej,
Men det är det som behövs.
Det är också de här verktygen som man har att arbeta med, kanske.
Ja.
Det är ett nödvändigt ont i vissa fall. Och så kan
Precis.
Det vara, alltså från början, alltså jag vet ju själv, man sökte för att det var de enda som driver den politiken som man tror faktiskt kommer funka eller står upp för de idéerna man tror på. Till skillnad från sionistdemokraterna som har svängt i varenda fråga och blivit väldigt kosher nationella och om de är så nationella idag liksom. Allt blev bara väldigt jävla, ja, men löjligt. Och så fanns det några som helt enkelt stod för någonting och alltid har stått för det de står för. Som inte har svajat i någonting. Och det var motståndsrörelsen. Och just att de är aktiva på gatan och lite parlamentariskt vid sidan av, så det är ju det som gör att det blir intressant.
Ja, och att utnyttja liksom valrörelser och så vidare, det gör man ju bland annat då för att man kan nå ut till folk under en tid då de är mer intresserade för och mer mottagliga för politiska budskap. Så det är inte för att man tror att man kommer komma in i riksdagen någon gång snart, eller överhuvudtaget nödvändigtvis.
Nej, så är det. Det är inte så att vi tror att i höst så jävlar, då har vi 80% av rösterna och så vann vi liksom. Det är inte riktigt så verkligheten för oss ser ut.
Men vi måste vara... det är inte tanken och det är inte målet. Och jag skulle säga, om jag får ge ett boktips, något som förändrade lite min syn på det där. För jag var så här, vadå revolution? Vad menas med det liksom? Och så läste jag Turners dagböcker, jag tror alla här har läst den. Och den är ju väldigt beskrivande till ja, men hur ett potentiellt, alltså hur det skulle kunna se ut.
Ja, för mig var ju Turners dagboken den första nationalsocialistiska litteraturen som jag någonsin läst.
Det är ju en ganska hardcore grej att börja med egentligen. Men det är schysst. Jag kan slänga ut den som ljudbok på engelska i kanalerna sen för den som är intresserad helt enkelt. Annars finns den väl på svenska och beställa på Midgård kanske. Den brukar vara slutsåld för den är rätt populär.
Men sen måste jag också tillägga att så här, bara, det här är egentligen, om man kollar historiskt, så är ju inte vi en så radikal rörelse. Utan det är ju bara det att ja, men samhället har flyttat så långt, svenskar har blivit så mjäkiga. Så att den här tanken på att, ja, men, att man ens får äga vapen är någonting som vi liksom, det är något som fortfarande diskuteras i USA liksom. Men vadå, att folket har en rätt att försvara sig, att folket ska kunna ställa politiker mot väggen med vad de har, alltså så här, vad de orsakar. Det är så här, det är inte en udda tanke någonstans liksom, om man ser det från ett historiskt perspektiv. Det är inte radikalt, det är sunt och ja, men vanligt.
Nej, men så är det. Alltså, sanningen och det sunda är ju, anses ju sjukt och extremt i ett väldigt sjukt samhälle.
Ja,
liberalism är ju moralisk syfilis och vi ser ju, alltså folk tycker typ att det är fel att ge någon en örfil om man blir påhoppad. Det är bättre att springa därifrån och ringa polisen liksom.
Jo, exakt.
Och ja, det är jävligt konstigt tänk överlag bland folk idag.
Ja, verkligen.
Alltså jämför man samtiden med historien, då är ju det här den mest extrema perioden någonsin. Alltså ett sånt här, det här är ju det största liksom, globala folkutbytet. I alla de vita länderna så sker ju det här folkutbytet på en och samma gång. Det är liksom en gigantisk demografisk förändring som
ja, men vad
är väldigt extrem.
Ja, men invandring har alltid funnits. Har inte du hört den på stan? Vad är ditt svar på den?
Ja, alltså... Det tenderar ju att vara invandring av andra närbesläktade folk. Tyskar och allt möjligt. Alltså det är ju alltså så här. Afrikaner, de hade inte på egen hand kunnat ta sig till Sverige överhuvudtaget om det inte vore för att de hade tillgång till vår teknologi.
Jo.
Det är inte på något sätt naturligt att Sverige i så stor grad ska befolkas av människor som ja, i naturen aldrig hade kunnat komma hit.
Nej, de har ju fått vänta på att gummibåten uppfanns för att korsa Medelhavet i stort sett. Så är det. Nej, men det är intressanta tankar. Men innan ni sökte in då, hade ni några liksom kompisar eller familj eller sånt som var aktiva, eller var det liksom helt på egen hand som ni började få upp ögonen för allting?
Alltså, jag tar ordet här bara. Alltså, jag har ju haft folk i min släkt som har varit med i exempel Nationalsocialistisk front, Svenskarnas parti. Alltså, så jag har väldigt så här, släkt som har varit organiserade förut. Men sen alltså, när jag gick med i motståndsrörelsen så hade inte jag kände inte någon där liksom. Det var, men jag visste ändå vilka motståndsrörelsen var, det sättet jag på nyheterna och sånt. Så jag gick in liksom tomhänt, men alltså, sen kom jag, fick jag ju massa polare och sånt som mera nu. Ja, vi snackade inte mycket politik i mitt hem, men jag blev lyckligt hitta liksom de här radikaliseringen själv. Det är liksom bara efter jag gick med, då har det ju bara snackats mer politik hemma. Jag är liksom inte helt av för att hitta det här själv liksom, lite grann.
Jo, nej, men så är det. Alltså, är man en sök eller en människa som tänker mycket eller så där, så är det ganska lätt att söka sig till mer information och radikaliseras. Det låter så jävla sjukt att säga att man
är radikaliseras.
Vaknar,
blir.
Ja. Ja, nej, men det är väl så samhället ser på det, att vi radikaliserar oss själva och så där, men är man
vi bildar oss, man
bildar sig och blir bättre och ser mer liksom. Vilket är väldigt intressant. Det är få som vågar vara så ifrågasättande idag i samhället. Det är bättre att bara sticka i huvudet i sanden och blunda för statistik och allt man ser i vardagen. Och
jo, men sen så här, så om man inte vågar liksom gå emot. Alltså, jag när jag var 14, då var det att gå med. Jag vågade då, liksom, varför vågar inte andra? Liksom? Det är bara, och du blir kallad rasist, liksom, okej, okay, men folk håller på att dö. Vad fan väljer du?
Ja, jag vet ju hur det var för en annan. Det var ju mycket liksom, ifrågasatt med någonting så var det verkligen rasiststämpeln direkt. Nazist, fascist och allt möjligt. När man egentligen bara var så att vi måste utvisa de som är, ja men inte sköta sig, var ju inställningen man hade från början. Men ju mer man fick höra de där orden slängde på sig, så var det liksom att, ja fan, folk kolla upp vad det innebär att vara nazist då.
Jo, sen så också ju mer folk försöker tysta en när man, ja, men tar upp vissa av fakta eller åsikter, då börjar man ju ifrågasätta varför är det så? Varför är det här så farligt att säga eller tänka?
Ja, eller hur?
Ja, man blir ju på nästan på ett sätt så att man blir mer rebellisk mot systemet desto mer man försöker förtrycka det.
Precis.
Men då, det leder oss in lite på nästa fråga då, hur det här har förändrat världsbilden sen man blev medlem liksom. Ser ni saker annorlunda idag än innan ni gick med?
Jag skulle säga att jag ser allting ur ett mer historiskt perspektiv. Att det så här, allting är, ja men, jag vet inte, det är alltid emot varandra, det inte ger hela bilden och att man måste liksom förstå och lista ut saker själv på något sätt.
Alltså, okay, det här med världsbilden. Alltså man märker ju liksom att när jag liksom var inte organiserad, då trodde inte jag trodde det var mest bara så här konspirationsteori att vissa, att de äger liksom allt. Exempelvis, du vet, jag säger bara att en familj äger liksom 80% av det här, men sen bara, jag trodde det mest var lite så här överdrivet när jag var yngre och sånt. Men sen när jag gick med bara, och sen processen att jag blev nationalsocialist, så börjar jag liksom bara, aha, shit, det är faktiskt så liksom. Det är bara, ja. Alltså det är min förändring för mig.
Jo, så är det verkligen. Alltså man, ju mer man upplever och ser och grötar runt, desto mer förändras det hur man har sett på saker tidigare kanske.
Jo.
Man kanske hade större tilltro till polismyndigheten för än vad man har nu. Eller
ja, det
eller på systemet
det.
I stort. Men man ser liksom hur trasigt det är.
Ja, så banken, polisen, allt det där liksom. Det förändras det så jag trodde att de var innan liksom.
Hur mycket media ljuger, hur mycket vi motarbetas och tystas på plattformar. Och ja, det var mycket värre än vad man kanske hade trott att det var från början liksom.
Ja, absolut alltså.
Amanda brusar lite bara.
Ja.
Hallå?
Nu hör jag dig. Hej.
Ja, hej.
Hur har omgivningen reagerat på att ni engagerat er då? Ni har ju pratat lite, några av er, om uthängningar och sånt där i ett tidigare avsnitt.
Alltså omgivningen, liksom, man tänker på så här vänner från skolan typ. Alltså, det kan säga så här, det var typ 14 pers i min klass. 12 av dem bara, okej, okay, ja, visst det är chill. När de visste att jag var med och sånt. Bara, de brydde sig inte så mycket. Kanske 2 av dem slutade snacka med mig. Men vi var ju polare innan. Och sen bara stack dem. Okay, alltså, om de inte kan acceptera att jag har en annan politisk åsikt, då kan de bara dra åt helvete liksom. Så det är så jag har fått från skolan. Och sen att släkten bryr sig inte så mycket.
Nej.
Nej.
Så är det väl liksom.
Alltså jag skulle ändå säga att just i min skola hade folk en otroligt negativ liksom, om en uppfattning av det. Jag förlorade ju nästan alla mina vänner i gymnasieklassen då, när det blev, alltså när folk fick reda på det. Och det var ju liksom så här, det var människor som kunde vara hemma hos mig och liksom, ja, men brorsan och hans polare kunde vara över och alla sitter och hejlar och fulla liksom, men de kan inte stå för sina åsikter när det började bli liksom mer, ja, men offentligt eller vad man säger, då vill de inte associeras med det. Och det är ju det är den här godhetssignaleringen. Alltså att alla vill uppfattas som bra människor och inte associeras med folk som skulle då vara hatiska eller nazistiska. Men i sig så, alltså så här, de hade väl inget större problem med mig som person, utan mer bara, ja, att jag var i det facket då. Och det tycker jag ju bara är positivt nu liksom. Det är inte människor som jag hade velat ha kvar i mitt liv ändå. Och ja, jag menar, jag har ju fått mycket starkare vänskaper och kamratskap härifrån. Men jag skulle säga övervägande den mest negativa till mitt medlemskap, det var ju min brorsa då. Jag måste kapitalisera lite på hans kändisskap. Det är ju Gustav från Aktiv Klubb. Och han var ju väldigt då sur över att jag inte gick med i det fria Sverige. Vilket är lite ironiskt nu här i efterhand.
Ja, men för min del så var det ju grundskolan som jag gick med i nian. Och då var det väldigt negativt, för att jag gick bara i en skola med massor och sånt. Men sen när jag gick över till gymnasiet så blev det bara en hel jävla flipp. Alltså helt positivt från alla i min klass.
Det är ju rätt schysst. Jag vet ju själv liksom att man tappade lite vänner och sånt där på en natt typ. När först svängde man över till SD under en period och började dela mycket från dem och skrev lite och sådär. Och folk reagerade så jävla starkt på det bara. Och där tappade man ju rätt mycket folk. För att helt plötsligt så vart man någon annan liksom. Man vart en ond individ fast de har känt den hela livet. Och är samma person. Men idag så känner man ju ingen sorg över det direkt. Utan man vill ju hellre omge sig med folk som tänker lika och vill lika. Än att rätta in sig i rådet.
Man får ju också djupare vänskaper när man delar samma liksom, om tankar, idéer, ideologi. Det är ofta, alltså nazister är också mer så här öppensinnade människor ofta. Det är lättare att bilda kontakter med sådana. Eller av vänskapsband.
Jo, verkligen. Alltså man har ju kamrater idag i organisationen som man kanske inte hade börjat snacka med om det hade varit i skolan eller annars liksom.
Jo, också att man delar samma grundvärderingar. Det är mycket mer, alltså, värdefullt än bara liksom, att man har kul tillsammans.
Jo, man kan ju lära sig mycket mer av någon som, även om man är ganska olika men har samma grundideologi, så kan man lära sig väldigt mycket av varandra.
Mm.
Och det är det som är intressant, för man kan tala helt öppet och fritt utan att behöva bry sig så mycket om vad man säger.
Jo, och sen utvecklas man ju som person också. Alltså det är inte så att alla har exakt samma åsikter. Vi har ju väldigt mycket liksom, om en interna liksom, konversationer om, ja, vad vi tycker om jorden är platt eller rund. Och det är ju inte som att man inte kommer få några motsättningar om vad man tänker. Det är ändå givande.
Jo, ibland så kan det sväva iväg rätt hårt. Så är det ju. Det är också kul alltså, liksom, att man, vissa har reagerat hårt på att man, ah, men, man är en jävla nazist eller och en hemsk människa. Och sen kan samma människa sitta och svära över på rasten eller någonting. Men det är jag som är hemsk. Väldigt fascinerande kontraster i livet.
Ja, kan jag bara säga en sak med det här med omgivningen och hur de reagerar och sånt?
Ja, ja.
Ja, alltså jag märkte en sak, alltså direkt så ville ju liksom skolan försöka så här, prata med mig jättemycket om det här. Det var, jag blev uthängd sista 3 veckorna av skolan. Första som hände är att min mentor, en väldigt schysst mentor faktiskt, han gick typ och alltså, han mötte mig vid busshållplatsen och började så här, prata väldigt mycket med mig om just så här, om jag har problem med någonting. Alltså, han ville ju bara stötta mig och se att jag mådde bra liksom. Så det var bra. Men sen rektorn, hon började direkt försöka typ så här, vi satt och snackade där efter, jag skippade första lektionen liksom. Men då, hon försökte direkt börja omskola mig. Jag bara, varför just det här? Varför är det inte bättre om du kanske liksom, så här, inte är med i det här så du inte får mer problem i framtiden va? Det mötte jag i alla fall av skolan. Alltså att de försökte omskola mig typ direkt. Och det är lite kul.
Det är också
alltså, har ni
mer problem i framtiden? Det är väl just därför du organiserar dig, för att det inte ska
vara
mer problem
i framtiden. Jag vill ha bättre framtid för mina barn. Det är därför jag gör det här. Men sen, hur ni andra som typ har jobb och skola och sånt, alltså, jag vet inte fan vad ni har för någonting, men hur möttes ni av det här? Om, alltså, någon,
ja, ett par sossanmälningar ska jag väl säga. Ja,
då får man så.
Jag var ju bara anhängare på en demonstration i min i Eskilstuna. Och då just som cirkulera från TikTok, den fick typ 5 miljoner. Och så började min rektor prata med mig om det, och så sossanmälde han mig. Så kom soss hem till mig och pratade med min morsa och allt det där. Men ja, det blev väl så.
Jo, jag kommer ihåg att det var en grej på min skola att man hade så här klistermärken på datorn. Men det var ofta så här typ fotbollslag och grejer. Men då hade jag några från Nydgård där precis när jag började vakna lite. Typ så här varning för mångkultur och sen love your race och någon aktiv klubb också. Typ så här älska Sverige och hata islam. Men det blev ju en väldigt stor konflikt i min skola. Och alla andra fick jag kvar klistermärkena på datorn. Men jag fick, till slut fick jag inte ens ha kvar datorn på grund av det.
Det är fan helt sjukt. Ja.
Så de tog ett läromedel ifrån dig från den klistermärket?
Ja, nej, men det var för att de tog in datorn varje lektion. Skrapade bort dem och så gav de tillbaka den. Och då hade jag mer klibber, så satte jag på nya. Och så höll vi på så ett tag och sen till slut så fick jag inte ha den. Men det jag var så här bara, ja men de här, alla de här får ju ha sina motiv liksom. Och så var de så här bara, jo men det där blir hets mot folkgrupp, just den klibban då med älskar Sverige hatar islam. Då sa jag det, jo men det är ingen folkgrupp, alltså muslimer är ju folkgruppen, islam är ju en religion. Och man, vadå, man har väl rätt att uttrycka sina åsikter. Ja, jag var i långa möten. Det var också så här konstigt. De tog in mig så här, ja, men rektorn, studierektorn och lärare. Och så sitter jag där ensam. Liksom. Man kan ju tycka att man borde ringa in föräldrarna. Eller så. Men ja, jag vet inte.
Ja,
alltså, det är väl lite annat när det är politiskt och inte någon fotbollslag. Vilken invandrare sparkar bäst på bollen? Liksom.
Det var ju så här stora affischer i skolan. Alltså, vår skola var jättepolitisk. Så stora affischer så här bara, 10 saker som du som man kan göra för att bli mer feministisk eller något sånt. Och sen så typ så här bara, ja men beundransvärda kvinnor, och sen så är det så här 10 olika som jag vet inte, uppfunnit en vattenpipa eller någonting så här meningslöst. Så ja.
Ja, helt sjukt.
Så de tog ju en politisk ställning, och det var ju Pride-flaggor också.
Ja. Jo, och du hade du haft typ avskaffa byxmyndighetsåldern eller någonting på datorn, så hade du
blivit hyllad av den där.
Ja, det hade nog uppskattat. Det var mycket i min skola, så jag säga.
Ja, jag vet ju själv, AFA, när de hängde ut den så valde de att skicka en broschyr till mina grannar och sånt där då. Och reaktionerna där vart ju mycket att äldre damer som hade fått den där försökte ju ringa polisen och anmäla AFA för mobbing och förtal och tyckte att så där gör man inte mot folk, att alla har rätt till sin åsikt liksom. Och
Jo,
sen är
just
det
då.
med att alla går och hälsar på en istället. Så det har varit lite omvänd
Ja.
mot vad de kanske hade avsett med
Jo,
att
jo,
skicka
men.
ut den där.
Ja, men att det är positivt istället. Alltså, folk gick runt och skakade hand med mig i skolan och bara, va, min bästa vän var fan schysst, jag är vän med en så här organiserad nazist liksom. Bara, och han, alltså, han är liksom så här, vad ska man säga, halvtunisier, halvsvensk liksom. Jag är fortfarande vän med honom, snackar med honom varje dag liksom. Han skiter i vad jag är för någonting.
Men på tal om det, har ni liksom valt bort några vänner eller intressen eller någonting för att ni har gått med och uthängda kanske eller sådär liksom? Eller
Ja.
flyter det på som vanligt?
Kör du, förlåt.
Jag valde ju bort en brud på grund av det. Och det var ju en sån här situation där det var så här. Där hon typ sa, det är antingen mig eller organisationen. Fan, jag blockar henne nästa dag. Överallt.
Jo, det är väldigt enkelt ultimatum att ställa till oss liksom. Det är
Ja.
antingen som en partner ställer till en liksom.
Ja.
Jo, men det gör de ju för det mesta. Kan de göra vad det gäller mycket liksom. Det är jag eller fotbollslaget eller vad som helst. Men jag har inte liksom slutat med några idrotter eller vad som helst liksom. Eller ändrat någonting sånt i
Nej, jag
vardagen.
har mest börjat med idrotter. Jag började träna så jävligt mycket när jag gick ner liksom. För det behövdes liksom. Så jag har mest börjat med
Det
bättre
kan man
träning.
lugnt säga.
Ja, men man ser en stor utveckling på det, tycker jag.
Tack så mycket.
Ja.
Men det är så här, jag började ju liksom med mer bättre hobbies liksom. Jag hade ju ingenting att göra innan. Jag satt mest hemma och spelade tv-spel liksom. Vad fan, det måste man ju ändra på. Så nu är det mindre sånt, mer träning. Och det här med att byta ut vänner, alltså jag hade ju bara vänner som var typ exempel likasinnade eller brydde sig inte vad man tyckte liksom. Det mesta jag. Så jag har inte bytt ut någon än.
Nej, men det här med, du pratar om träning och sånt med organisationen och det där då. Hur ser en vecka ut för er vanligtvis då? Är det mycket träningar och grejer eller?
Ja, vi kör väl en gång varje vecka. Mycket så här kampsport har vi
Kampsport.
börjat med nu. Ja, mitt ord nu. Men det är ju viktigt och det är det viktigaste att veta liksom när man ändå är en politisk soldat. Man ska kunna beskydda sig själv. De som inte kan borde fan inte få vara med på gatan alltså. Vad ska man göra om det kommer någon liksom alltså aggressiv mot en? Ska man bara stå där liksom och vifta med händerna och inte veta vad man ska göra? Nej, man ska kunna sänka jäveln. Det är det man ska göra. Man ska kunna neutralisera hotet.
Jo, vi använder väl lite mer våld då i självförsvarssyfte liksom.
Ja.
Spelar ingen roll om någon gapar eller skriker eller vad de gör. Så länge de inte aktivt stör oss eller ger sig på oss så kommer vi inte gå fram och slå någon. Vi är mer fostrade än så liksom. Men jag skulle definitivt säga att det är viktigt med det självförtroende som man får av att träna och hålla sig aktiv och liksom, veta att man kan försvara sig om det skulle uppstå en sån situation.
Jo.
Jo, precis. Det bygger ju, utöver att man mår bättre fysiskt och mentalt av att träna, så bygger det ju självförtroende och så mycket annat. Det bygger ju en gemenskap också av att träna tillsammans så som vi gör i organisationen.
Jo, men sen också det, vi är ju alltså en nationalsocialistisk vad heter det, organisation och vi förespråkar ju då sådana ideal och då ska man ju vara sund liksom, både i sinne och kropp liksom. Och då måste man ju efterleva de ideal som man förespråkar. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att alla som är organiserade eller kallar sig nationalsocialister efterlever det också.
Ja, självförbättring är ju någonting vi pratar väldigt mycket om inom organisationen.
Ja.
Det gäller ju på många plan i livet. Fysiskt, mentalt, bilda sig med mer kunskap och
Ja, alltså bara läsa en bok, det är också självförbättring liksom. Man tränar ju liksom sin kunskap.
Det är en
Det
väldigt
behöver
viktig
inte just
grundsten
vara...
i allt vi gör.
Det behöver inte just vara att lyfta liksom en vikt eller att sätta på sig boxningshandskar då och då. Man kan ju fortfarande själv förbättra sig med hjärnan liksom. Ideologiskt och ja, allt det där.
Ja, uppmuntringen av träning i organisationen. Alltså det hjälpte mig jättemycket. När jag gick med var jag kanske typ 60 kilo smal liten pojk. Men alltså det hjälpte mig så mycket. Och alltså det uppmuntrade mig verkligen att gå på gymmet. Alltså, det var jättefantastiskt.
Jo, men det är väl schysst när man har lite kamrater som kanske hakar på eller som kan instruera en lite grejer och sånt där. Få in en på rätt bana också.
Mm. Jo, för det är bara pusha på liksom. Det är bara så alltså, uppmuntra sina polare att börja sina kamrater att börja träna liksom. Det är alltså, ja. Och sen vi sitter inte och klankar ner på folk hela tiden. Så det är så här, kan du inte göra liksom 50 armhävningar på raken och göra 20 då? För att du, alltså, bara att du förbättrar dig själv. Mm.
Inte klanka ner på folk. Du kritiserar mig varje vecka om jag inte tränar lika mycket som du. Du ska inte fatta. Alltså vad?
Kommer det så?
Ja, men det är för att Amanda, vi är vänner utanför organisationen också. Det är där, jag är inte lika mycket polare. Så liksom det är, jag kan få göra det.
Exakt. Det är viktigt. Men på tal om det här med liksom, att vi använder våld i självförsvarssyfte då liksom. Vad tänker ni om medias bild av oss? Och vad är de, liksom, hur fel eller rätt är den?
Det är väldigt fel. Så det här är exempel storbråket efter en NMR-demonstration som Riksla ut. Du vet när...
Ja,
alltså, det var liksom... Alltså om det är ett storbråk, alltså, du vet fan, jag har aldrig sett det förut. Liksom.
Det var någon full sosse på en uteservering som gapade någonting liksom.
Ja, kasta en örnslacka liksom.
Ja, exakt. Och så är det någon som springer fram, puttar till honom och då kommer så här 50 poliser och bara attackerar den medlemmen.
Jo, de drog ju fram batongerna på oss och allting liksom. Och sen
ja, men det var inget bråk.
Och sen media skriver också att vi är liksom hotfulla och våldsamma. När vi kommer till ett ställe, då vill alla liksom, då är vi ute efter att döda varenda person där. Bara, nej, absolut inte.
Nej.
Och då, om du inte kan skärpa, alltså om man beter sig dåligt, du kan skärpa sig och börja så här, ja. Exempel någon från börjar putta på mig liksom, då, alltså, då jävlar liksom. Men ändå, om du bemöter det på ett gott sätt, även om du inte har samma åsikter, så kommer du ändå få ett bra mötande av mig.
Jo, exakt.
Precis, vi är ju väldigt trevliga tycker jag för det mesta och överseende med folks kassaattityder och allt möjligt när de möter oss på stan. Så långt det går liksom. Men ibland så får man ju höja rösten och börjar folk bli fysiska och då får man ju bli fysisk också. Det är väl en av de grejerna jag kanske tycker att de missuppfattar mest, det här med att det står att vi är våldsbejakande överallt.
Jo, men då, det är ju så här meningslöst våld som de försöker påstå att vi gör. Men det är ju inte så
överhuvudtaget. Bråk, demonstration och så är det liksom att ja, någon tar sig ton eller kanske kastar en öl. Och då är det så här, det visar ju också hur mycket spelplanen har förändrats i samhället i stort då. Om det är ett storbråk.
Mm.
Vad fan är ett vanligt slagsmål efter krogen då? Ja, det måste ju vara ett fullskaligt krig då liksom.
Det är också man vill ju också... Man vill ju också framställa det som att vi är den offensiva parten. Men så är det inte heller. Utan... Ja.
Nej, och jag tycker också att om man ger sig in i en fysisk alltså så här, då interaktion. Om man kastar en öl eller någonting. Då skulle jag vilja påstå att man har gett samtycke till fysiskt våld. Liksom. Och då förstår jag inte hur det ska bli någon alltså så här misshandelsgrej av det.
Eller hur? Bjuder man upp till dans, då får man ju vara beredd på att ta sig en sväng om också. Så kan man inte stå och lipa över att det blev dans efteråt.
Ja, men det är också så att det är medieskriver och måste vilja vara så våldsbejakande och sånt. Det kan också vara lockande för vissa människor. Bara, shit, fan vad coolt. Liksom. Det här är ju någon som faktiskt gör någonting. Det är... Alltså om det som vi som säger tillbaka om det blir någonting alltså, eller säger emot sig. Men det,
jo exakt, alltså, det man älskar försvara man och allt annat är fekt liksom.
Ja exakt, det kan också vara lockande. Jag tyckte att det var lockande när jag läste om motståndsrörelsen i exempel sommaren 2024 lite innan där, att de var så här våldsamma, bara okej, fan schysst. Och sen märkte jag bara det är inte vi som skapar alla bråken, men det är liksom vi som avslutar dem. Ja. Så det kan vara lockande för vissa ungdomar och andra. De tycker det är schysst med våldsamma nazister, som det kallas.
Det finns ju också bara en gräns för vilket beteende man kan tillåta rent generellt när det kommer till att försvara både sin egen och organisationens heder dessutom. Och det är ju att, alltså jag har ju varit med om att folk har spottat i ens riktning då, alltså på marken, på avstånd. Och visst, då kanske man inte måste reagera så mycket, men liksom, om någon spottar på en direkt, liksom då, även fast de inte nödvändigtvis brukat fysiskt våld, så handlar det om att man måste försvara sin heder för att den andra personen har passerat en gräns. Och sånt kan man ju inte tillåta, och då i sådana fall är det inte annat än lämpligt egentligen att tillrättavisa en sån person på, ja, det sätt som är möjligt, vilket ofta då är fysiskt.
Jo, nej men verkligen. Alltså, om någon eskalerar till den nivån att de spottar på en eller sånt där, det är ju en helt annan grej än att bara spotta framför en och mot en. Det skrattar man ju oftast åt. Det är ju ganska löjligt liksom.
Jo.
Men att spotta på någon är ju att verkligen trappa upp och ta ett steg upp i våldstrappan. Och då får man ju vara beredd på att ta en smäll också. Men jag tycker man ser ju lite det här utav mediebilden om man, hur våldsamma och hemska vi är. Vi märkte ju av Almedalen nu senast. Ja, var det några rubriker? Var det något bråk? Var det något stök? Nej.
De kallas för töntar i början, men det var ingenting efter i alla fall.
Nej,
När jag
det
ser artikeln.
kanske visar lite att det inte är vi som har startat de här grejerna och skapat de här rubrikerna egentligen. Utan att vi bara har bemött folks dåliga bemötande och beteenden.
Ja, men sen det är bra att vi får så mycket mediaspridning också. För exempel förra året var vi i Uppsala och Nyköping. Liksom, båda de gångerna så fick vi mediaartiklar så här, våldsamt bråk efter torg i Nyköping. Misshandel i Uppsala efter en NMR och Palestina-demonstration. Liksom. Det är ändå bra att vi får sån en spridning så folk vet att det finns, liksom, att vi fortfarande är aktiva.
Jo, precis. Absolut.
Jo, men det är media som vill tysta oss om vi inte, ja, men uppvisar det beteendet som folk tänker att vi ska göra. Om vi inte beter oss hotfullt och aggressivt, liksom. Då vill de inte skriva om oss. Egentligen borde vi göra mer uppseendeväckande saker som inte bekräftar den bilden. Men det är ju svårt att få tidningen att liksom, acknowledge det.
Jo, och
Liksom.
de vill inte
Som typ
säga
den
något
här.
positivt om oss direkt.
Nej, exakt.
Ja, alltså, det hade ju, man önskar ju nästan ibland att våra fiender hade försökt motsätta sig oss lite mer, för det är väl alltid kul. Om det faktiskt sker saker och man får möta ett motstånd, det skapar ju mer tryck på oss också.
Jo, men det ska bestå liksom en två rader med poliser emellan. Fy fan.
Ja, det är också problem.
Varför låter de inte bara köra liksom? Alltså vi mot dem, vi kommer stå där segrande.
Amanda hade något
Jo,
exempel där hon
exakt.
var på väg att dra. Vad var det för något du tänkte på?
Jo, med tidningar tänkte jag bara på typ så här, när vi hade gjort den här aktionen så här, mot RFSL. Så här, avskaffa byxmyndighetsåldern. Och sen så här, RFSL, de hade inte ens liksom. Ja, det blev ju värsta grejen. Men alltså, så här, det var ju så roligt också när man satte upp de där affischerna att så här, ingen plockade ner dem. För att så här, och det är inte långt ifrån vad de faktiskt tycker. Men i alla fall en sån där sak är ju det som media kanske borde uppmärksamma. Och då är positiv dager.
Ja, det var en
Men det
extremt bra
gör de
aktion
inte.
överlag, tycker jag.
Ja, verkligen.
Den sitter kvar i huvudet väldigt väl.
Jo.
Var det någonting, alltså det här med att våld och mediebilden och allmänhetens bild kanske, var det någonting som ni tvekade, som gjorde att ni tvekade för att gå med eller så? Eller
Nej.
politiken, eller håller ni med om det ni har läst av Vår väg och sådär?
Ja, vi kanske tar ett stycke kanske.
Nej, men okej, ja, men det sista du sa där att vi håller med, ja, fortfarande, även om de kan vara så våldsamma. Eller vad sa du?
Nej, men alltså Vår väg, alltså håller ni med om politiken, eller är det någonting som har liksom gjort att ni var tveksamma innan ni gick med då? Håller ni med om alla punkterna, eller är det någon som ni kanske tänker att drog sig lite för att gå med, eller att mediebilden gjorde att ni kanske tvekade?
Alltså nej, inte riktigt. Alltså, jag höll med väldigt mycket om Vår vägs punkter och sånt. Jag gör det fortfarande, men alltså, de fick mig inte att tveka någonting. Jag håller med om det här med naturen, repatrieringen, alltså vi ska gå ur EU, gå ur NATO och allt det där. Det är liksom, jag håller med om allt det där. Ja.
Jo, men jag tror att ofta om man inte håller med om någonting från vår väg så är det ju att man inte kanske är nog bildad. Som till exempel när jag gick med så hade jag lite problem med det här. Alltså, man har ju varit alltså, nationell väldigt länge på något sätt, lite patriotisk. Alltså, så här, bara gillat svenska flaggan och det var ju lite det som lockade mig. Och sen så då är det så här, kommer NMR och bara nej men vi ska ha ett enat Norden. Och då blir man lite så här, aha okej, okay, men det här vet inte jag riktigt om jag ställer mig bakom. Men det var ju någonting som verkligen alltså, så här, växte. Nu tycker jag att det är en av de bästa frågorna vi har. En av de sakerna som skulle vara helt avgörande för att vi skulle kunna säkra liksom, ja, men det nordiska folkets fortlevnad. Men sen också religionsfrihet är ju någonting som jag inte skulle tillåta i ett nytt Norden. Och det var något som jag hade lite problem med. Jag är väldigt kristen liksom, så att det ställde väl jag mig emot. Och det var någonting vi pratade om på rekryteringsmötet. Men jag har väl också förstått NMRs inställning till det. Men det är någonting som jag fortfarande inte riktigt håller med om.
Och där stod det
Jag håller med dig om vad du säger det här med bildning, att det kanske är det som gör att man inte håller med om allting. Jag kan inte komma på exakt vad det var nu, liksom. Det var väl små saker under varje punkt som man kanske ställer sig lite mer tveksam till i början. Men ju
Jo.
mer man lär sig och ju mer man tänker på det så blir det så mycket tydligare att det är den rätta vägen.
Jo, ju mer man kritiserar någonting, desto mer söker man efter att förstå varför vi tänker som vi gör. Och det är därför det är väldigt viktigt att kolla på vår väg med ett kritiskt öga. För det är också det. Jag och alla vi som sitter här har ju gått med för att vi tycker att så här, men det här är sant och rätt och riktigt. Och har ju vi kommit fram till genom att vi har vägt liksom så här, ja, men, faktan mot varandra. Och varit så här, ja, men, det här är ett rimligt sätt att se på världen och ordna ett politiskt system. Liksom.
Ja, jag lyssnade igenom alla avsnitt av Ledarperspektiv nu under våren.
Ja, jag med. Svinbra faktiskt.
Och det är verkligen så jäkla bra. Han
Ja,
tar ju upp mycket
Simon Lindberg
resonera
är
kring
otrolig.
många av de tankarna man kanske har. Och förklarar väldigt mycket. Och att jag inte lyssnade på den tidigare, det är fan en av de grejerna jag ångrar. För det är fan vad bra det är. Den borde
Ja,
alla
det
lyssna
behöver jag
på.
fan kolla på.
Ja, det är många timmar du har framför dig, men det är riktigt värt det.
Fredrik, kan du berätta lite om var man kan lyssna på den till alla som håller på att lyssna just nu?
Ledarperspektiv finns ju då på Nordisk Radio. Jag tror man kan klicka i programlistan för att få fram det. Ja, under arkiverade program så finns det. Både på svenska och så finns det en engelsk variant. Man kan ju ta RSS-länken och lägga in i en podd-app, typ Podbean eller någonting. Och så kan man lyssna på allting där istället för att lyssna via webben. Antennapodd är en annan app man kan använda till exempel. Där kan man lägga in alla
Ja.
programs RSS.
Ja.
Ja, då har ni det allihopa. Ni ska nog lyssna på det efter det här. Perfekt.
Snyggt. Vad tänker ni om att folk kanske beskriver oss som en sekt då?
Är roligt. Eller så alltså, vänta, det är mest så skratt. Någon skriver det på tidningen. Du skrattar ju mest åt det. Bara. Som det rör mig inte jättemycket faktiskt.
Alltså
Ja, det
det
är
som
så jävla löjligt.
Ja, men det som de beskriver som sektigt kan jag tycka är lite mytigt liksom. Okej, om folkgemenskap är sektigt, då är det så här, ja, då är vi väl en sekt, men det är inte riktigt så. Om någon vill lämna eller någonting så är det inte så att man hindras från det eller skammas in i det. Alltså alla som är medlemmar ska vara engagerade och ha valt det själv. Och så är det ju liksom. Och därför skulle vi då skilja oss från alla andra sekter, men ja.
Bara för kul nu så skrev jag insekt på nätet. Och så ser vi här på Wikipedia till exempel så är det några punkter. Frivillig organisation där medlemskap förtjänas. Ja, jo, det gör det väl. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna. Ja, men det kan det ju. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av en särskild kunskap i jämförelse med andra individer som inte är en del av sekten. Ja, jo, så är det väl. Vi är lite finare, lite bättre.
Ja,
Ska vi börja kalla oss
det här låter jättebra.
Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning. Ja, men det är vi väl. Sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende inom sekten är ett prästerskap. Ja, kanske. Sekten är
Men jag vet
etisk och
inte.
asketisk, det vill säga att sekten har vissa levnadsregler, offrar tid och pengar på sin grupp för att förbättra sig själva. Ja, men det gör vi väl, eller?
Men jag skulle säga att vi har lite för högt i tak för att vara en sekt. Alltså det är lite för mycket motsättande åsikter och tankar och alltså så här, ja nej, jag skulle verkligen inte säga att vi passar in på det. Men vi kanske borde börja jobba sådär.
Ja, vi, ibland så skojar vi lite själva när vi har tillställningar och så här. Åh, nu vart det här lite sektigt kanske. Det är ju en kul grej liksom. Alltså, det är en rolig titel som andra vi får kasta det på oss. Det är bara äg det.
Men jag skulle vilja säga att jag har lite personlig erfarenhet av sekter. Jag gick ju, jag har gått på möten med Jehovas vittnen och varit i rikets sal. För att jag tyckte att det var intressant att lära mig om. Jag övervägde det faktiskt inte. Men jag tänkte att det skulle vara intressant att lära sig om. Och det är ett helt annat så här sätt. De har ju så här, ja, men de har en lärobok då typ. Och så går man in på den under de här mötena. Och sen så är det då upprabblat vad man ska, alltså så här, ja, men en fråga om Bibeln och vad Bibeln säger. Och sen så är det då typ två eller ett, en vers som då ska förklara varför de tänker som de gör. Och de sätter inte emot varandra och det finns ingen diskussion i det, utan det är bara så här. Det här lilla stycket i Bibeln, det säger exakt vad vi måste veta om det här. Och sen så på de här mötena då så ska man svara exakt det. Det blir lite mer indoktrination. Det är lite mer skolaktigt skulle jag vilja säga. Skolan är nog lite mer sektig än vad vi är. Jag skulle säga att vi har mer, ja, men högt i tak och öppna diskussioner och sånt. Och de skammade ju varandra. Hon beskrev det. Hon som jag gick på de här mötena med, då hade de uteslutit någon medlem för att hon hade skaffat en kille då. Som inte var Jehovas vittne. Och så då, de hade inte gift sig och så. Och då hade hon blivit utesluten ur det. Och hon förklarade det som att, ja, men varför vi gjorde det. Det är för att ett ruttet äpple alltså så här, då ruttnar alla andra äpplen i skålen. Och jag var så här, bara, men vi människor är inte som äpplen. Ingen är ju bortom räddning på samma sätt. Så jag skulle säga att om någon av oss kommer på fel spår eller får några andra tankar, så försöker vi hjälpa och övertyga varandra. Inte bara utesluta någon för att de ifrågasätter det vi tycker.
Nej, så är det. Vi har ju ganska högt i tak för hela det mesta. Men avviker man för långt så finns det ju chans att man utesluts liksom. Har ni varit med om...
Jo, men det är ju om man blir destruktiv för andra.
Har ni varit med om någon har blivit det? Ur organisationen eller brutit mot regler som vi har och så.
Alltså ja, varannan vecka. Man är som en jojo, han kommer ju alltid tillbaka.
Ja,
och det är det. Du har alltid möjlighet att komma tillbaka om du tar avstånd från det tidigare beteendet som var problematiskt.
Jo, precis. Vi vill ju ta hand om varandra så gott det går. Så länge man inte förråder gruppen eller sådär, så är det ju ganska högt i tak skulle man kunna säga. Annars då, upplever ni att ni kan prata fritt med folk och sådär, och hur känner ni alltså utanför rörelsen, och hur känner ni att stödet är relativt lågt där ute i landet? Är det någonting som avskräcker er liksom, eller svartpiller, eller hur man än vill se på det?
Alltså vi får lågt stöd av hela liksom, att vi inte är så omtyckta liksom, eller vad?
Ja, men det är största allmänhet som vi är.
Ja, alltså nej, jag tycker jag kanske inte träffar så mycket människor, men de som jag träffar utanför organisationen, de visar ju ändå att de har ett stöd för oss. Jag satt ju för någon dag sedan här och sen polares farsa liksom, så snackade med två stycken tanter, och de visste bara, aha, de hade stöd för oss liksom. De visade många av våra politiska punkter liksom. Och sen, jag tror faktiskt att de flesta som säger att vi är dåliga, då vågar nog fan inte bara säga att det är vi som är lösningen, att de faktiskt tycker om oss. De kanske är rädda för något annat.
Men jag tycker att det är positivt att man såg till exempel som Almedalen, att det aldrig har varit så lite folk där. Alltså folk är så trötta på politik, och i vår generation det är så här, folk är ju så likgiltiga inför allt. Och jag förstår det, för att det är så här, man ser ju bara politiska partier som alla vill samma sak och har olika vägar dit. Men det är så här, ja, men det är olika sidor av samma mynt i alla fall. Och det är skönt att ungdomen vaknar, för att det här är, alltså det här leder ingen vart. Det här är helt meningslöst. De här människorna har ingenting gemensamt med oss. De är finansierade av, ja men, ja, om man inte tror på, vet jag inte vad man tänker. Men i alla fall, de, alltså så här, det här är politiker. Och det vill vi inte ha någonting med att göra. Och vi är mer folkligt. Och jag tror att det inte är lång tid innan folk kommer börja söka sig till oss då. För att de ser oss som ett alternativ. Vi är liksom en rörelse, inte ett parti.
Mm. Men samtidigt.
Som Taurus sa liksom, det här med tanterna, att de håller med om våra punkter då. Jag tror det där är en väldigt viktig sak att slå lite huvudet på spiken. Det är att många som har åsikter om oss har ingen egentlig aning om oss. Är ni med på vad jag menar?
Mm. Jo, de är bara inlärda. Bara, okay, de här som står på bron har en lugn broversion. De här är barnmördare. De vill kasta in barn i ugnar. För det är det de blivit lärda i skolan. Det är liksom, de har blivit hjärntvättade att vi är liksom onda barnmördare nazister. Liksom. Fast när de samtidigt får veta vad vi står för, då ändrar de helt uppfattning. Det är bara att skolan har lärt in dem fel. De har blivit, hela livet har folk sagt, media, skola, myndigheter, poliser, allt sett att vi är hemska människor.
Men vet du, vi behöver inte hela folket för att kunna göra en förändring. Och jag tror att majoriteten, det är bara den här stora liksom backliga massan med människor som är rädda för att vakna för verkligheten. De är rädda för att ifrågasätta sin egen världsbild och ingenting, ingen diskussion med någon och inget flygblad kommer övertyga de här människorna. Men de som faktiskt har ett innerstående driv, liksom, de kommer hitta till oss i tidsnog och så länge vi finns och syns. Är ett alternativ.
Jag kommer inte ihåg det exakta citatet, men jag har för mig att en viss man som dog 1945 sa någonting i stil med att ju större en idé är, desto sämre förståelse kommer massan ha för den. Så det är ju inte den breda massan som är drivande att genomföra stora och viktiga förändringar i historien. Och i slutändan så spelar inte det någon roll heller, för det är de som vill överleva, det är de som kommer att överleva, och det är de enda som i slutändan förtjänar att överleva.
Jag kan ju tycka liksom att det här med allmänhetens stöd eller sådär är lite drivkraften också. Alltså varför vi är ute och kör torgmöten eller som att vi var i Almedalen och det också. Att vi är ute för att öka stödet och visa upp vilka vi faktiskt är på riktigt och inte låta media diktera vilka vi är.
Jag kan tycka att det är väldigt roligt i och för sig när man är på stan. Att eftersom jag är en ung brud då liksom, så är jag inte riktigt det man tänker att hur en nazist liksom ska se ut. Och då tycker jag att det är lite roligt ibland att gå fram till folk som verkar ha lite avsmak. Och sen så ger de ett blad och så ser de, så läser de på bladet, så här motståndsrörelsen, så kollar de på mig, så kollar de på bladet. Så blir det lite så här kortslutning. Det kan vara kul för det.
Ja.
Ja, men du är liksom lite unik för att du är en kvinna i en väldigt extremt mansdominerad organisation. Liksom.
Jo, men jag ser inte ut som en barnamördare.
Och då kanske de blir... Ja, då kan... Va? Vad tar de på? Ja,
nej.
Okej. Det är för att du... Hade du haft någon liten hatt på huvudet och sånt där, då kanske... Nej, jag vet inte.
Ja, men det är så här... Amanda, du är lite... När du ändå är en kvinna blir folk lite så här nyfikna. Bara, aha. Liksom bara, då kanske de vill prata... För du är lite mer vänlig än vad vi andra liksom är. Alltså, jag ser konstant... Jag ser konstant sur ut som alla kopierar på. Varenda bild jag skulle vilja säga så sönder någon bara. Men ja, jag är snällare på insidan.
Du kanske bara
ja, det är det.
En annan att du behövde gå till en optiker eller någonting. För de har ju fått höra hela livet att man ser så sur ut. Men det är ju för att man såg dåligt helt enkelt.
Solen bländar mig alltså.
Vi tycker ju alla att det är kul att möta folk på riktigt. Och avväpna dem. Och förändra deras inställning till oss. Det är ju det vi gör när
ja,
vi är...
om det är möjligt.
Om det är möjligt, ja. Sen finns det alltid de som är så jäkla stenhårt
inskränkta.
Vägrar och lyssna. Men jag vet, under Almedalen så var det ju... Jag hade ju trott att det var någon så här ultrafeminist som var fram och pratade. Liksom. Men hon var väldigt intresserad och vi hade ett jättelångt och bra samtal. Det var riktigt kul faktiskt.
Jag kände mig så hemskt. Det var en tjej där som hade tagit så här blanketter från alla partier. Och hon bara gick runt och lyssnade på folk. Och så kom hon fram till oss. Och då vet jag tänkte så här, för hon såg lite så här, ja men vänster ut. Och jag tänkte så här, nu blir det en till utskällning. Och sen så här, nej men, och så hon bara frågade. Hon bara, men ja men hur är det att vara kvinna i organisationen? Och du vet så här, då blev jag helt tafatt och visste faktiskt inte vad jag skulle svara. Så jag bara, det här har inte jag pluggat in. Vad gör man till folk som bara liksom vill att man ska förklara sina åsikter? Det borde jag ju faktiskt bli bättre på. Men det är bara så ovanligt att folk är så öppna.
Jo, men verkligen. Och det visar ju alltså, det här med stereotyper också kanske. Att man är rätt snabb och tror på någonting. Men sen, går man dit och är lite nyfiken så kan det vara väldigt, väldigt givande.
Jo.
Ja, det var ett, jag minns det så väl. Alltså, för det var väldigt... Säger fan, oj, det hade jag aldrig trott. Hon var ju väldigt liberal, eller så sa hon egentligen bara.
Ja.
Men hon var nyfiken och hade mycket synpunkter också. Hur tror ni att era liv hade sett ut om ni inte gått med då? Hade det bara varit dataspel och chips då, Taurus?
Ja, verkligen. Verkligen. Alltså jag vet inte vad jag skulle, alltså vad jag skulle göra om jag inte satt här idag och snackade mer i den här podden. Alltså, jag hade upplevt det som tråkigt och onödigt. Alltså jag tillbringade, jag gjorde ingenting bra för samhället. Alltså förut. Det liksom, jag satt på det, jag försökte inte förändra någonting. Jag satt och skrev någon TikTok-kommentar då och då. Om någon så här, bara, så att du bara skrev på TikTok-konton liksom, lite grann då och då. Men jag är väldigt mycket bättre att jag gick med för att göra en skillnad. Inte sitter bakom en jävla skärm och kör bara.
Tim, då, vad hade du gjort om du inte hade engagerat dig? Hade det varit Polarexpresser eller vad tror du?
Ja, alltså mitt liv hade varit meningslöst. Alltså, man saknar ju ett högre syfte. Alltså, ja, det du gör för din egen skull, det består ju inte när du är död. Vare sig rikedomar eller minnen eller vad det nu må vara. Man kommer inte att ha betytt någonting för eftervärlden, så det är väl främst det perspektivet jag har. Det är ju... Den här strofen från Havamål är bra tycker jag. Alltså fäder, fränder dör. Sen kommer jag ihåg hur den fortsätter. Typ, även själv skiljes du hädan. Men ett vet jag som aldrig dör. Domen över död man. Och det är ju, alltså det är ju lite våra förfäders visdom där.
Verkligen. Och det där var ju kanske en sån sak som jag personligen inte liksom hade kollat så mycket på innan man blev aktiv. Det här med Havamål till exempel. Att gå tillbaka och kolla mer på sånt arv som hela Eddan liksom. Det står extremt mycket bra där. Och det var en sån tanke jag hade själv när jag anslöt mig liksom att jag vill kunna se mig själv i spegeln varje dag. Jag vill kunna ligga på min dödsbädd och känna att jag i alla fall gjorde någonting för att förbättra framtiden för efterkommande vita barn liksom. Och det är snyggt att du drar den där ur huvudet också.
Ja,
man känner sig så jävla korkad när du pratar.
Alltså, det enda... Den är ju bra, för det är ju ändå det som lite definierar vad man bör leva för. För det enda som lever kvar efter din död, det är din dom, det vill säga resultatet av dina handlingar. Så,
ja, men verkligen.
Den är bra.
Och det, jag tror fler måste börja tänka i de banorna. Att vad lämnar du faktiskt efter dig? Vad är ditt eftermäle? Och Taurus, du pratade lite om det här med TikTok-kommentarer och sånt. Jag lägger alla tid här på internetaktivism eller sociala
medier? Nej, jag har inte något TikTok-konto i alla fall som är organisationsbundet.
Nej, men du kan ju göra det privat också, tänker jag.
Ja, privat. Och det är det.
Och privat och allt möjligt.
Ja. Ja, men jag sitter och trollar folk på Instagram ibland. Det är kul. Och Facebook.
Ja. Ja. Jag såg att du har hittat min...
ja, mina det är aktivist. Ja, vilket terrorbrott har begått så att du skrev till någon vettere tant på Facebook.
Mm. Det var ganska kul att se vad folk kokade ihop att vi hade gjort.
Hur mycket AMA-poäng får du för den, Fredrik?
Oh, jag vet inte hur många timmar jag lagt på Facebook på sistone. För mycket.
Ja, jag har ju ett TikTok-konto som är organisationsbundet. Mm. Ja. Den fungerar ju väldigt bra, men väldigt förtryckt på TikTok, alltså. Jag är på mitt sjätte konto.
Jo, precis. Och det är ju det här med sociala medier och plattformar och sånt där, att de stänger ner våra konton hela tiden. Vissa saker kan ligga uppe och sen plötsligt så kör de en jättewipe på alldeles konton. Jag hade ett konto där jag egentligen inte hade lagt upp någonting förutom lite Salem-grejer. Och det först tog Salem-grejer ner, men så fick det ligga kvar för att det var ju obundet. Efter överklagan liksom, så gick det igenom att det var ju en obunden manifestation. Sen i samma veva som folk blev av med sina konton för några veckor sedan, eller någon månad sedan nu kanske det är till och med, så försvann det kontot också.
Men det är en person jag tänker på som aldrig förlorar sitt Twitter-konto. Det är här, vet du, friherren. Han blir aldrig borttaget.
Nej, det blev borttaget. Han är bara bra på att starta nya.
Ja, jag märker mig inte. Han har gamla videos också. Det verkar som att han aldrig blir borttagen.
Ja.
Det är synd. Alltså, han har inte betalat.
Jag kanske märker.
Ja.
Egentligen så är han så här Mossads spion.
Jo, jag tänkte inte att han är kvar för liksom. Men så alla andras konton bara liksom
nej, han är så bekräftelsekåt. Han vill bara, han startar bara upp det så ofta liksom igen, så man inte märker att han är borta. Men är att alla andra är lite segare.
En egen bot så, som autofölja alla gamla konton och grejer. Han är så botad i gamet eller någonting.
Jo, han är så jävla locked in.
Tal om det då, det, man ser ju väldigt mycket av våra fiender ser man ju i, på sociala medier fritt. Det kan ju vara lite irriterande liksom. Men hur ser ni på våra fiender och mot demonstranter och sånt där då?
Alltså, jag vet mycket väl att de flesta av dem är liksom så här, datakrigare liksom, sitter bakom en skärm och skriver artiklar och hänger ut folk liksom. Det, jag vet, sen motdemonstranter, alltså vi motdemonstrerar mot vissa grejer, då är det liksom, jag förstår att om kanske polisen måste vara runt oss, men sen när vi får motdemonstrationer, till exempel sen när vi är ute på gatan, om inte polisen hade varit där, inte de gjort ett skit. Det är liksom exakt som när jag blev tagen till jag blev ju hemkörd från en broaktion för jag puttade till en kille som skulle pissa på oss. Jag tror att han hade inte sagt ett skit om inte polisen hade varit där. Så inte bara, det kommer inte finnas en motdemonstration om inte polisen finns i närheten. Rättare sagt.
Nej, men så är det. De får lite mycket luft under vingarna och slår sig för bröstet när de har det där beskyddet. Men vi såg
exempel, nu kan de skydda mig. Nu kan jag säga vad jag vill liksom. Det är så att
krummelvideon att vem skyddade vem egentligen?
Jo, så att nu är ett polisskydd här. Donk rakt
in i väggen. Här skyddar. Ja, jo. Okej.
Okay. Ja, jävla enhörning
som liksom satt och grät ut och glappade.
Jo,
det var ju inte direkt revolutionären Krummel.
Nej. Han som bara är vet du, receptionist på ett jävla bokcafé. Ja. Jag har ingen koppling till Lasa allt.
Nej, okej.
Okay. Jävla.
Jo, men varje gång som någon är bara så här, ja, men korkad och liksom beter sig illa på stan så bekräftar det ju bara att man står på rätt sida, tycker jag. Och jag tycker, alltså helt ärligt, rödingarna kan inte, deras främsta vapen är ju liksom att hänga ut oss. Och om det är inte berör en, till och med liksom, jag tyckte det var lite häftigt att bli uthängd liksom, så här, bara, men nu vet jag att jag är nog engagerad för att de ska lägga lite tid på mig liksom. Och det var också det, de hade inte skrivit någon elakt i artikeln, så det var ju också så här schysst, bara så här, en av de få kvinnliga medlemmarna som är väldigt aktiv och tränar och sånt, och jag var så här, men trevligt. Och sen så här,
så tränade.
Nej, just det, det var, de hade liksom fel vem som stod bredvid mig.
Ja,
men de är själv i min hur mycket fel det var. De kunde inte ens skriva när jag bodde på vilken adress i rätt ordning, fast det ligger uppstaplat i rätt ordning på typ Mr. Call och grejer. Alltså det är så begåvningshandikappade individer man har att göra med på den där.
Jo, men jag tycker alltså så här, eftersom det inte berör mig så tycker jag mer att de är lite roliga liksom. Det var ju några i Stockholm så att säga som gjorde en grej av att då han som var och sprayade utanför min port och heter Erik Eriksson. Och han blev ju av med sin brevlåda så varje dag månade med svinkul.
Är det någon som liksom upplevt hot eller hat, Tim? Nej. Ser det ut för dig liksom, eller du är kanske inte uttänkt på det sättet?
Nej, jag har inte upplevt någonting faktiskt.
Nej.
Det är lite av en papperstiger tycker jag, hela grejen.
Ja. Sen med andra punkten, alltså Amanda, du försöker vara så du försöker alltså vara en större människa fast du är väldigt kort. Vi bara säger det. Det är fint för dig.
Ja, men du är ju den större människan och det är inte för att du är kort.
Det är för omgången.
Nej, men jag vill ju starta, alltså det här tycker jag. Jag tycker att vi borde hantera det på något lite roligare sätt. Alltså så här, och ta det lite mer lättsamt. Inte fokusera så mycket på motståndet. Inte vara så rädda för vad de kan göra. För de gör ju ingenting. Och då är det så här, bara, det hade ju varit jättekul. Inte hänga ut dem, inte slå dem, inte göra någonting. Utan bara ta deras brevlåda. Jag uppmanar alla i Sverige att om det bor en röding nära dig, så ta deras brevlåda.
Ja. Okej. Om brevlådan är i dörren, så tejpa.
Vilken punkt har vi på? Hot. Jag känner inget hot. Ni får gärna försöka. Alltså, liksom, ni har ju min adress. Liksom.
Ja, det värsta jag har fått var väl ett klistermärke på porten en morgon.
Kände du dig hotad då?
Ja, nej, men alltså den hade ju kommit upp någon gång mellan typ 22 och 06 eller någonting. Så såg man den när man skulle gå till jobbet på morgonen och den åkte bort jättelätt. Så stod det godnatt vitmakt och jag kände bara, men varför kom det inte upp och knackade på då? För min port, förr låstes inte porten om natten. Så då hade kunnat
Ja.
knacka upp, kunde gått upp, knacka på, släckt mig och sagt godnatt då. Men nej. Nej. Det
Men
fanns
det är
inte
liksom.
ballar till det.
Det var samma sak med han Erik. Jag la ut en TikTok och var så här, bara, kom över så kan vi leka. Och han svarade inte och han kom inte över heller. Han sprang när han såg mig.
Oj, man sprang till och med.
Det är inte kul.
Det var inte bara Amanda som konfronterade han. Så ja, Amanda, du är inte så läskig som du ser ut faktiskt. Eller som
Ja, det var en
du
annan
ser
kille.
ut.
Det är inte så läskigt som det ser ut.
Nej.
Okej.
Tack.
Jag tror att han sprang för den som var bredvid dig kanske. Men ja.
Va?
Ja, hade väl med en person ni träffade där på gatan?
Nej, bruden var det. Men ja,
Bruden.
okej. Ja, men okej, doxa inte alla, Taurus. Tyst.
Jag doxar ingen. Du är redan uthängd.
Det här är fan utesluta alla under 18.
Ja,
Du fyller
ni
precis
vet vad jag
18.
brukar säga om folk under 25.
Den ena är dummare än den andra.
Ja. Är det någonting annat vi vill riva av? Har det hänt något annat kul utöver de här organisationsgrejerna liksom?
Jag vill berätta en sak.
Ja.
Jag gjorde ju något väldigt häftigt i helgen. Jag följde med några kamrater då. Det här är väl lite, det är inte organisationsgrej, men det är ju med organisationen så att säga. Och vi åkte hem och träffade Vera Oredsson. En av de alltså, så här, häftigaste bara kvinnorna som finns. Och hon är så otroligt trevlig och bara underbar. Och berättade jättemycket om sitt liv och Tredje riket och Göran. Ja, nej, det var verkligen häftigt. Otroligt beundransvärd människa.
Ja, jag har själv varit där en gång förra året och det var väldigt intressant att få ta del av hennes berättelser och vara där liksom.
Jo, men jag tänker det är verkligen så här, alltså man kan inte ha levt under samma alltså så här, period som Vera Olsson utan att ha träffat eller hälsat på henne. Så fick jag henne att signera min bok också. Eller hennes bok. Liksom. Ja. Nej, men det var i alla fall en häftig upplevelse. Det var så kul också, vi kollade lite på fotbollsmatchen då, igår kväll. Och så blev hon så förskräckt. Hon bara, men det är bara en massa grejer ju. Vad är det där för lag? Och så var det England.
Jaha.
Hon är så gullig.
Ja, nej, hon är väldigt,
Hon bara,
väldigt
hon
gullig.
hejade på Norge för att de hade färre.
Ja, jo, så är det fast.
Men har vi någon mer fråga vi kan ta upp nu eller? Alltså,
Nej, jag
eller?
vet inte. Nej, men fan, det är kul att se att ni är så unga och engagerade och hur ni ser på saker och ting. Känns som att vi har haft ett väldigt givande avsnitt faktiskt. Det är spännande att
Ja.
släppa fram er lite mer i radion. Vi har ju 2 veckor till tror jag innan Radio Nordfront återvänder. De skulle vara tillbaka någon gång i augusti. Jag vet inte om det är första eller andra helgen eller hur det ser ut. Och då kanske lite fler folk från Mer än ord kommer tillbaka. Vi får se
Kan vi inte
nästa
köra någon
vecka.
sån omröstning i Nordfront-hemsidan? Så här, vad tycker du? Ska ungdomarna stanna kvar eller ska de äldre komma tillbaka liksom? Folk verkar tycka om oss.
Eller
Jag
ska vi?
säger.
Ja, jo, vi kanske är så
Du
omtyckta.
kan inte slänga ut alla. Vi får starta något eget då. Du kan inte ta Lukas och Hanssons program ifrån dem.
Nej, men liksom.
Nej, vi
Det
kanske
är lite
får, det kanske blir så populärt så att vi får köra sånt här i omgångar då. Varje lov eller någonting.
Varje
Ja,
dag.
det hade varit
Varje
kul.
dag.
Ja, varje dag. Nej, men höstlovsradio
Och sen också för att
och
promota lite,
vårlovsradio.
för att promota lite så att ni vet så kan man lyssna på det här på TikTok också. Nu.
Och förhoppningsvis så är mina producentkunskaper lite vassare till nästa gång. Det har varit lite tekniskt strul idag.
Oh.
Men så är det. Massa program som ska vara igång och mycket att hålla koll på. Så är det.
Ja, det är kul.
Ja, men faktiskt. Kul att vi kan göra det här själva. Och det är kul att det är ungdomen som visar vägen just nu. Har vi nå? Jo, vi har ju ingen brevlåda just nu för organisationen. Så kontantdonationer kan ni lämna till någon i ert näste, såklart. Eller så tar vi ju krypto i vanlig ordning. Det är väl det vi har. Och vill ni sponsra fristående nyheter så som Nordfront, så finns ju all den informationen på hemsidan nordfront.se.
Finns det några fånghjälpen-grejer vi kan ta upp också? Eller löser Nordfront?
Nej, fånghjälpen är också kontantdonationer då via nästerna. Så kontakta era nästen.
Alltså, alla som lyssnar och inte engagerar, ni kan i alla fall skicka in en slant liksom. För alla böter som vi får på, det är de vi tar fånghjälpen för att betala liksom. Vi behöver ekonomiskt stöd. Så, ja.
Nej, men då säger vi väl tack för idag. Så får vi se. Nästa vecka kanske blir ett specialavsnitt. Det hänger på lite utomstående faktorer. Annars ser vi vad som dyker upp helt enkelt. Men fram till dess så säger vi tack för idag. Och återhörande.
Ja, hej då.
Hej då.